Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du hörs jättebra.
Ja, men det är bra. Jag har en röst som hörs väldigt, väldigt bra. Fick jag höra igår när vi spelade in. Men det vet jag. Jag har en tydlig, jag har en tydlig röst.
Ja, det är så långt. Ja, det vet jag.
Ja. Så är det bra.
Ja, men då, vi kör bara.
Ja.
Välkommen till avsnitt nummer 9 av podden Alla talar skånska, och framför mig så har jag Daniel Nannskog. Hej, hej.
Hej, hej, hej.
Hur är läget?
Jo, det är jättebra, och det är ju otroligt trevligt att sitta här i ditt fantastiska kök. Sitta och kolla på just nu på mikrovågsugn och lite vispar och grejer här. Och det är ju häftigt. Och sen så vet du vad jag ser? Jag ser en Zoegas kaffe. Och det värmer ju mitt hjärta väldigt mycket. Eftersom jag är, precis som du, från HBG.
Ja, det är klart man har Zoegas kaffe. Finns det något annat kaffe?
Nej, det finns ju inte det. Utan det är Zoegas. Alltså, kommer du ihåg när man var yngre, i alla fall var det så för mig, när man körde förbi Statena i Helsingborg och den här kaffelukten kom. Det tyckte jag var så mysigt, och det var så Helsingborg för mig, just den här härliga doften uppe på Statena med kaffebönor och kaffelukten. Det var,
min brorsa var faktiskt ihop med en tjej som var dotter till en av cheferna, så vi fick jättemycket Zoegas kaffe gratis.
Oj, oj, vilken lyx!
Va?
Vilken lyx! Men jag ser att du har någon konstig färg på den där Zoegas. Alltså, vilken, då kan jag fråga dig så här, den jag ser nu, den här färgen, det är ju någon orange och brun färg. Ja. Och jag tänker egentligen Zoegas kaffe, så tänker jag på en annan färg. Så frågar jag dig, vilken färg tänker jag på när jag tänker på Zoegas kaffe?
Jag tror du tänker på grön.
Ja, vad bra det.
Jag är HBG.
Ja, ja, ja. Grön, ja. Helt rätt.
Alltså, finns det mer i Helsingborg som man tänker på för Zoegas?
Nej, men alltså, om jag inte har varit i Helsingborg på ett tag och kommer ner där. Så jag gillar ju verkligen när jag kör kanske då från Stockholm och kör förbi Statena, kommer ner till Hälsobacken. Hälsobacken är också väldigt Helsingborg.
Där har jag bott.
Ja, jag har också bott nära där, Krabbegatan, precis bredvid Hälsobacken. Men när man åker ner där och sen på sommaren när det är så grönt där i Hälsobacken, och sen kommer ner till teatern och ser havet. Då är det en pirrande god känsla, och då känner jag ofta en stolthet över Helsingborg. För att det är ju, på sommaren så är Helsingborg helt otroligt. Det är något sydländskt över Helsingborg, känner jag, med alla restauranger som ligger nere vid hamnen och vid stranden, och sen den underbara Kallis och allting. Så att Nej, Helsingborg är mycket vackert.
Ja, men alltid, det är något internationellt över det. Det är någonting som, vad ska man säga, osvenskt, kan man säga det?
Mm. Ja, men definitivt.
Alltså, hela, det är no, de här vita sandstränderna.
Mm. Mm.
Nu glorifierar det, för att ingen av oss vill ju bo där.
Nej, men det är ju, men det är faktiskt
en sommarstad.
Så. Ja, men det är en sommarstad. Jag tror att varför inte jag kanske vill bo i Helsingborg, det är kanske att det är lite litet för mig nu. Alltså jag känner, och det kanske jag kände rätt så tidigt liksom, att jag vill ha lite större utbud. Men att vara hemma liksom i Helsingborg i en vecka och sådär, och sen åka hem, det blev perfekt för mig. Så att jag, det är skönt med en liten stänk utav Helsingborg.
Ja, men är det inte så att om, när man inte bor i sin stad där man är född, mm, och så kommer man tillbaka, då är det precis som du säger, det kniper till hjärtat. Det är den här hemkänslan, den här barndoms, mm, som man blir ju präglad av det såklart.
Mm. Jo, men definitivt. Alltså det är ju, det är oftast när man kommer hem då, när man kör ner för hälsobacken och kommer och ser allting, så klart att det väcks extremt mycket minnen.
Rododendron.
Ja, men alltid. Alltså, när man var liten, man cyklade ner till stranden och sådär. Det var ju, det är ju en helt magisk stad, tycker jag i alla fall, att växa upp i.
Ja, det var det faktiskt. Mm, mm. Det var oerhört fint.
Mm.
Jo, du vet, jag, nu vill jag, det är så roligt, jag hittade en text på internet, det skulle vilja läsa upp.
Mm.
Den här heter ju Alla talar skånska, och för att vara med i den här podden så måste man ju prata skånska.
Mm.
Det kanske är jättetydligt.
Men kan man vara stockholmare och sen förvränga och så börja snacka stockholmska, eller? Alltså eller skånska menar jag.
Jag har inte riktigt bestämt mig,
nej.
Men, för jag tänker att det är liksom, den känslan får man förändra hur det fortläper.
Mm.
Men ju mer, ju fler avsnitt jag gör, desto mer tror jag att jag cementerar att det ska vara en skåning.
Okej.
Okay. För att nu vill jag läsa en text.
Mm.
Skåningen. Skåningen är inte som andra. Framförallt är han vacker. Han är inte stockholmarens, han har inte stockholmarens lömska blick. Inte heller göteborgarens hysteriska talsätt eller smålänningens hasande gång. Inte sörmlänningens låga fotvalv eller medelpadens kutryggiga dolskhet. Nej, skåningen är i sanning en prydnad för mänskligheten. Likt ett majestätiskt monument höjer han sig över slätten. Hans blick är ärligt trofast. Hans kinder glöder av hälsa och hans hållning är rakryggat reslig. Ja, du nickar.
Ja, precis.
Gud, vad roligt. Ändå, allra vackrast är han inuti. Där klappar ett ädelt hjärta och där har en obefläckad karaktär tagit sitt säte. Lägg där till en nästan överjordisk snabbhet i tanken. En klokhet och känslighet som saknar motstycke någonstans. Ställ honom inför de svåraste problem. Stapla upp framför honom all jordens bekymmer. Kom till honom med konflikter och elände. Han kommer att lyssna tålmodigt på dina ämmerliga klagovisor. Men du kommer också strax finna tröst i hans kloka lösning på världsalltets dilemma. Jaja, ska du höra honom säga. Det blir nog bra med det. Genom seklar av med och motgångar, sociala och kulturella revolutioner, ockupationer och allehanda irriterande intrång i vardagen har skåningen lärt sig att komma bara tid kommer säkert också råd. Blir man bara sidande är jordelivet inte konstigare beskaffat än att det efter ett tag återgår i normala gängor förr eller senare. Detta hinner inte att skåningen både lärt sig ingripa i sken, och ibland kan ertappas känna både upprördhet och engagemang. Är det oss? Det är det. Är det vi?
Ja, men har du
kommentarer på den här?
Ja, nej, men skåningen är ju väldigt rak, känner jag. Är det någon Är det något ord jag ska sätta på en skåning så är det väl ändå rätt rak. Och man tycker skåningar ofta tar för sig väldigt mycket. Man pratar kanske lite högt. Man känner väl kanske att man är lite Guds gåva till Sverige kanske. Men det är ett folk som tar för sig rätt så mycket. Man kollar på landslaget, nu håller jag ju på med fotboll. Och så. Vi får fram väldigt mycket skåningar i landslaget, en Zlatan till exempel. Och det finns många, många, många fler Henrik Larsson. Ja, men det är hur många som helst. Och där är en mentalitet i Skåne som är lite så här, men vi är bra. Och vi är starka och den finns där nere och den finns väldigt mycket i Malmö. Bara kolla på Malmö FF, de har ju det här lite storhetsvansinnet liksom, att ja, men vi är bäst och då vinner de också ofta allsvenskan.
Alltså det är ju lite rent på liksom inställningen,
ja,
bara att det är bäst och så, ja. Där går det liksom, då kommer man lite mer i framkanten än om man, det är lite, vad ska jag säga, inte osvenskt, men det blir ju på något sätt att det skiljer sig,
ja, det gör det.
Som texten säger.
Absolut.
Från övriga.
Men det gör det, alltså skåningar är lite speciella, men jag märkte ju rätt stor skillnad när jag, eftersom jag har spelat lite runt och spelade i Malmö FF och märkte den mentaliteten som fanns där bland skåningarna och lagkamraterna. Där det var väldigt mycket att, ja men hallå, det är vi ska vinna här. Det, liksom, det finns inget snack, vi är bäst liksom. Det finns ingenting att snacka om. Och sen så kom man upp till och började spela Djurgården där det var liksom mycket lugnare och lite mer... kanske inte det här drivet och det här att vi är bäst liksom, utan lite lugnare, så att jag märker faktiskt en stor skillnad mellan skåningar och stockholmare till exempel.
Ja, men titta bara på om man ska se till exempel Melodifestivalen, om man ska gå en helt annan genre, för det här är ju inte bara inom idrotten. Det är halva Melodifestivalen, de är ju skåningar, de vinner hela tiden.
Är det så? Ja, jag har inte så jättebra koll på Melodifestivalen, men det så är det säkert.
Ja, det var ju Måns Zelmerlöw, Sanna Nilsson,
Robin,
det är så här, nu, det var väl någon när Loreen vann så bröts den. Det är ju överrepresenterat i alla fall.
Ja.
Och hur långt tillbaka i tiden tror jag man måste gå för att, alltså nu har ju inte vi något svar på det här, men vi har ju, hur långt tillbaka till historien, vad kan det vara? Jag är lika frågande som dig. Det...
Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar. Jag tycker vi kanske borde forska i det. Men det är någonting i alla fall. Om det har någonting med krig att göra tidigare. Långt tillbaka som vi tillhörde ju Danmark och så tidigare. Jag vet inte riktigt. Men det är faktiskt väldigt intressant att forska i det. För att jag tycker verkligen att det är så. Alltså att skåningen tar för sig väldigt, väldigt mycket. Och vill någonting, känns det som. Alltså man vill gärna nå någonstans. Liksom. Det är ingen mellanmjölk. Utan det är liksom, man vill någonstans. Och man har ofta ett stort självförtroende. Och som sagt vill höras. Vill stå lite i centrum och så.
Ja, men alltså jag håller med 100%. Och det är det som jag tycker det är otroligt intressant.
Absolut.
Det är så. Och nu finns det ju ingen någon statistik, utan det här är en känsla.
Ja.
Men, och övriga landet förtrycker skåningar lite. För just, och kanske, jag vet inte med all rätt, det vet jag inte, kanske inte förtrycker med rätt. Men att vi är ju precis som du sa, att vi pratar högt och det kan väcka anstötning.
Jo, men det kan ju kanske göra det, att de tänker att... alltså i Sverige så är det väl kanske lite så att man inte gillar de som sticker ut, och att man vill ju gärna att alla ska vara rätt stöpta i samma form liksom. Och om det kommer någon skåning som de kanske till och med stör sig lite på dialekten och sådär, och som pratar högt och som har ett gott självförtroende, så klart att det kan sticka lite i ögonen på övriga, så att det är väl kanske rätt så naturligt att det finns ett litet agg någonstans. Så finns det väl säkert de som kan gilla den stilen liksom, att man vill någonstans, att man vill ta för sig lite.
Men det känns, det rinner ju bara av oss skåningar.
jag lägger ingen fokus på
som teflon.
Nej, precis.
Vi bara, det låter hållas.
Ja, precis. Men man vill ju, alltså man är ju som man är. Och jag tycker på något sätt att det är gott med lite driv. Det är ju det. Det hade varit väldigt tråkigt om man hade bara liksom lite mellanmjölk som jag var inne på.
Man kan ju säga att jante inte riktigt fäste där nere.
Nej, lite så. lite så skulle man kanske kunna säga.
Men du har ju bott i flertal utrikiska länder, eller utomlands, i Norge. Du har bott i Kina. Fler?
Nej, det är de, ja, det är de två.
Det är gött nog.
Ja, det är gött nog det.
Nej, men och i Norge, finns det någon del i Norge som har motsvarighet i Skåninge?
Ja, definitivt.
Ja, oberätta.
Ja, nej, men i Bergen. Det ligger ju på, vad blir det? Det ligger på västra sidan. De är ju som en egen liten, Bergen är en stad då ju, och de är väldigt speciella, de är väldigt patriotiska, de har egen sån här liten sång som, eller när de har firat nationaldagen så har de en sån Bergens sång som de spelar upp.
De vägrar köra den norska, ja, de kör en egen.
Ja, men de vill liksom
de har egen flagga.
Ja, nästan. Jag tror jag, det kan de ha. Jag bodde ju inte där, så jag kan inte så jättemycket. Men det är klart och tydligt. De är också extremt stolta, och de också hörs väldigt mycket och tar plats och sådär. Så att definitivt att jag skulle sammanlikna det lite med Bergen i så fall.
Alltså det är helt fascinerande. Mm. Och Kina då?
Nej, det har jag ingen koll på. Alltså Kina...
Du måste berätta om Kina, det är ju så fascinerande. Du bodde där, var det i 2 år, 1,5?
Ja, 1,5 blev det.
Och du spelade fotboll då kanske?
Ja, men jag spelade fotboll där ju. Nej, men det var ju ett fantastiskt äventyr. Det var, när det blev klart så att jag hade skrivit på kontraktet, och åkte jag iväg själv... Jag hade varit i Kina och skrivit på eller och förhandlat och men då träffade jag dem i en annan stad i Kina än den jag skulle bo i. Jag träffade dem i Beijing eller sånt där, tror jag. Och jag skulle bo i Chengdu, mitten utav Kina, i Sichuan-provinsen.
Var är det, om man säger, i förhållandevis till Peking och Shanghai?
Det är 2,5 timme ungefär inåt i landet.
Med flyg?
Med flyg, ja. Så det är mitt i Kina, kan man säga. Mm. Och det var ju en stad som det var typ 10-11 miljoner. Och det är helt otroligt. Och det här är ju också där pandan, Sichuan-provinsen, det är där pandan finns. Så det är lite kul. Och då satte jag mig på planet. Hade skrivit på ett 2,5 års kontrakt.
Vad hade du för känsla?
Nej, men det var ju, alltså det är ju inte som att du åker till Italien och blir proffs liksom. Det är inte att du ska, och det här är ändå också tidigt. Detta här är ju 2003 är det. Så det har ju inte varit så många svenskar. Det har varit någon svensk där innan, och de hade kommit hem rätt så tidigt. Många av dem. Så att flytt liksom. Så att det var ju många. Alltså det var ju...
Hörde du dig för då hos dem innan?
Ja, det var en av dem som fixade mig dit. En som heter Jens Fjällström, som spelade i Malmö, som jag kände. Så att han hade varit en liten han hade faktiskt varit där lite längre. Och genom hans kontakter så fixade han dit med där ju. Så att jag lyssnade på honom lite, så han förberedde mig lite så. Men det var ju väldigt mycket tankar. Det var en väldigt speciell känsla. Först åkte jag till Beijing, och sen satte jag mig på planet från Beijing till Chengdu. När jag kom fram, när planet landade, när vi kom ut så var det extremt mycket kameror och grejer. Så inte jag... Vem är det?
Mot dig då?
Nej, men det
som, det var liksom...
Nej, men det var, jag tänkte liksom Britney Spears eller sånt där på planet. Men jag vände mig om och tänkte, vilken kändis är det som kommer här liksom bakom? Liksom. Men det var det lilla mig då som de så, ja, som de skulle träffa, så att det var lite sån rockstjärne känsla när jag kom fram där ju.
Hur var det? Var det blandade känslor kring det eller blev det fascination eller
Ja, men det är klart att det blev ju lite press direkt. Detta var ett lag då jag kom mitt i säsongen och de låg i botten och var på väg ur serien. Och så har de babbat in mig för att jag skulle vara med och rädda säsongen så att vi klarar oss kvar i högsta ligan.
Det var press.
Ja, det var press. Det var verkligen press. Men så
du är ju skåning. Så att...
Ja, mamma får ju gilla pressen. Men då fick jag lite frågor då via tolk om jag var frälsaren som skulle, eftersom jag var forward, så skulle jag då göra massa mål för att vi skulle stanna kvar. Då fick jag svara på dem där och så hoppades att jag var inte så kaxigt. Jag sa ja, det här fixar jag. utan
sa du inte det?
Nej, så kaxig är jag inte. Men jag sa väl att jag ska göra mitt bästa här för att det ska bli bra till slut här.
Bollen är rund.
Precis. Men jag gjorde 2 mål i min premiärmatch så att vi vann den. Och sen så gjorde jag mest mål i laget den säsongen trots att jag bara spelade halva. Så att jag gjorde nog 9 mål och sånt där på de matcherna som var kvar.
Då kan man ju ändå säga att det var godkänt.
Ja, och vi stannar kvar i högsta ligan.
Men ditt möte på den liksom privata, så att säga, runt utanför fotbollen i Kina, hur var det?
Nej, men det var såklart väldigt, väldigt speciellt. Nu var vi ju...
Är det lite skyddad verksamhet som fotbollsspelare?
Ja, det var precis det jag skulle säga. Att vi fick ju... det fanns redan 2 serber och en colombian som var proffs där. Så att jag var den fjärde utlänningen in. Vi alla bodde i sån inhägnad lyxresort liksom, i Kina. Med pool och allting och så. Men när man klev utanför de murarna och gick in i verkligheten, så klart att det var en enorm omställning. Med allt från ormar i fönsterna, i såna här skålar som de köper och äter helt enkelt.
Ormarna är som om man köper levande mat hem.
Ja, fast de var döda, de rör inte sig. Uh-huh. De som gör så. Det är någon delikatess att folk äter orm liksom.
Provade du på?
Nej, inte orm. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag käkade ju hund utan att jag visste om det. Det gjorde jag.
Det var smarrigt.
Nej, men det smakade säkert som... Jag fick reda på det efterhand att jag hade käkat hund jättelänge på vår träningsanläggning. Vi hade ju sån stor träningsanläggning där vi hade egna rum och allting. Och då hade vi en egen restaurang där. Och på den där så serverades som bufféer. Var det buffé. Och då var det lite olika kött man kunde välja mellan. Och jag trodde ju alltid det var typ kyckling och biff och kanske fläsk. Men där låg lite hund där också.
Det var lite, får man ta hunden?
Ja, precis.
Och äta den. Gud vad härligt. Ja. Alltså. Nej, men jag tänker så att de kineser kanske tycker vi är jätteäckliga som äter sniglar.
Ja, men det tycker de. Alltså de äter precis allting. Mm. De äter ju liksom inälvor och de käkar. Alltså vi hade ju några lag... middagar tillsammans och det som serverades på det bordet där, alltså det var brutalt alltså, och de bara slafsar i sig det.
Man kan alltså inte anklaga kinesen för att vara kinkig med maten.
Nej, de äter precis allt som finns på ett djur, alltså de sliter ut precis allt. Jag tror till och med de äter vaxet i öronen på nej, nu tror jag det lite för långt.
Nej, du kostar. De var den efterrätt.
Ja,
vi kör lite vax, djurvax. Ja, det, nej men kom du i kontakt med den, vad ska jag säga, inom det riktiga Kina? Alltså jag förstår att ni var liksom inhängade chaufförer och bodde i liksom säkert komplex och så, men kom ni i kontakt med så att säga det vardagliga, det riktiga Kina? För det är ju ganska intressant om man bor i ett land att så här, jaha, vad är det här liksom? Mm.
Nej men det gjorde man väl, alltså man åkte ju ändå ut och käkade. Käkade ju inte bara inne på, utan käkade faktiskt hela tiden. Käkade faktiskt aldrig på de 1,5. Jag tror jag käkade hemma en gång på 1,5 år. Så då åkte ju alltid iväg och käkade på kvällarna. Och sen så hittade vi faktiskt ett väldigt bra ofta käkar vi västerländsk mat. För att det är ju inte de fyra små rätter som serveras där, om man säger så. Utan det är ju väldigt speciell mat så. Men någonting som vi verkligen älskade, det var hot pot. Det är hoggo, heter det på kinesiska. Och det är ju en fondue med en buljong och en chili. Stark, riktig rackare. Och Sichuan-provinsen där jag bodde, det är ju känt för att ha riktigt stark mat. Och det älskar jag. Alltså den, att kunna doppa ner, då får du liksom färskt kött, kyckling, biff, alltså riktigt bra kvalitet som du stoppar ner i det här starka. Och sen blandar du det med chili, med vad heter det, saffra, vad heter det, vitlök, sesamolja. Precis, och blandar med ris, fried rice med lite ägg i. Och det var så gott. Alltså jag blev så hooked på det där, så jag käkade 3-4 gånger i veckan.
Kan man få det här i Sverige?
Nej, men det finns hotpot, men jag har inte testat det. Men jag tror alltså den där var en sån kedja som är, den är lite finare och lite bättre och sån superklass på allting. Och det var så, det går inte att göra det bättre. Det var så fruktansvärt gott. Och sen var det, fanns en liten Häagen-Dazs butik nedanför som man avslutade.
Jättekinesiskt.
Nej, det var inte jättekinesiskt. Men det var ju sån perfekt. Och sen fanns det såna filmer. Jag kommer ihåg, det blev så lite inrutat. Men det handlar ju om att må bra för att prestera. Så hittar man, det gäller ju att hitta ett sätt som du verkligen mår bra på. Och sen så käka där först på hotpotten. Sen går ner till Häagen-Dazs, ta lite god Häagen-Dazs. Sen fanns det ett filmställe. Alltså köpa filmer. De kör ju nedladdning och som galningar. Så att de nyaste filmerna som fanns ju, som kom ut i USA på bio, där hade ju de galningarna redan laddat ner och sålde för typ 10 kronor i sån här med fodral och allting. Och sen fanns det olika DVD Joe 9. Det var bästa kvalitet. Sen fanns det DVD O som är 5. Som var lite sämre kvalitet.
Du kan kinesiska?
Ja, lite.
Eller men, mandarin heter det?
Ja, mandarin, ja. Ja, det finns ju kantonesiska också, men jag kunde mandarin lite grann. Jag kunde ta mig fram liksom, om jag satt i en taxi eller om jag var på planen, kunde jag berätta eller prata fotbollsspråket liksom.
Som man... Men lärde du känna att du fick någon kompis som var...
Vi hade en tolk, Steven.
Alltså på privata planet menar jag alltså? Nej.
Ja, alltså man umgicks ju egentligen faktiskt bara nästan, eller jag gjorde bara det med de utländska spelarna.
Mm. Naturligt.
De kunde inte engelska, de flesta. Alltså det var ju bara en kapten som kunde lite halvknackig engelska. Han kunde man ju snacka lite med, men det var liksom inte så att om inte du kan prata riktigt så har du inte lust att umgås riktigt. Det blev bara jobbigt liksom. Så att det blev mest med colombianen och serberna.
Det är ju ett enormt stort land. Det är ju sinnessjukt hur mycket människor det är.
Ja, det var helt sjukt faktiskt, för att vi spelade ju på bortaplan.
Och, ja, det måste ha varit jättemycket. Ja. Berätta om den känslan.
Nej, men det var sjuka avstånd ju. För att vi kunde ju spela en match på söndagen. Och då flög vi på fredagen redan. Och landade in, då flög vi tidigt på fredagen och så landade vi in där. Då kanske det kunde vara att man flög från Chengdu till Beijing upp till Shenyang, upp norr, alltså typ 2-3 timmar till efter. Så det var ju 5-6 timmar som du kunde sitta på ett flyg till en jäkla bortamatch liksom. Så det var ju en jäkla omställning. Men det var så konstiga grejer då, för då...
Det är som till Kanarie, det är som att man skulle ta bortamatch på Kanarieöarna.
Precis. Och det är ju bara det, jättesjukt. Och, men och så hade vi allt, vi hade ju, jag hade ju bara kinesiska tränare när jag var där. Och många, det finns ju många utländska tränare som har kanske då lite mer västerländsk träning. Men vi hade ju en kines som var lite speciell. Så att han kunde ju liksom, vi bodde ju alltid på ett sånt lyxhotell när vi spelade de här bortamatcherna. Och då kunde han säga, när vi hade flygit så länge då liksom, så när vi kom fram till hotellet, om det var Sheraton eller vad fan, vad det nu var, så kunde han säga liksom, då var det ju bara en stor byggnad, och så kunde han säga, okej, nu går vi ut och löper runt hotellet liksom. Och så kunde vi ta typ 80 varv runt ett hotell liksom, mitt i stan. Så det var
say what?
Ja, ja, det var sån, det var massa såna konstiga grejer som inte man var van vid liksom. Då hade man i Sverige, eller var man en överallt i världen, så hade man ju åkt iväg någonstans till någon park eller till, alltså någonstans där du kan jogga i en skog eller vad som helst.
Men här de är ju färgade av att de är så många människor, ja. Och att man måste liksom, det är ju trängre, det blir liksom mindre, jo, per capita.
Jo, men de bara kör också. De, ja, bara, alltså, ja, men vad fan, bara spring där och håll flabben.
Håll på, sluta, håll på. För, de är, ja, det är lite skåning i dem faktiskt. I
de bara kör.
Kineserna, som, ja, min morfar sa.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du är ju också så här sportkommentator. Och då tänker jag så här, varför pratar man på ett specifikt sätt som sportkommentator? Har du,
ja,
tänkt på det?
Nej, jag vet inte. Det kanske ingenting.
På högerkanten kommer.
Ja, men det måste du väl. Hur ska du annars säga då? Ska du bara säga, jag vet inte hur du ska snacka annars då. Men när de kommer fram på högerkanten där, slår ett bra inlägg in på bortre, där kommer han och nickar in. Alltså du får ju...
Okej, nu vill jag att du ska kommentera politik, sådär.
Ja, men nej, det går inte. Nej, men det är ju, det blir ju en gång, alltså med, du snackar med rytmen i matchen liksom. Så att det är nog ofrånkomligt att du snackar på något annat sätt, tror jag.
Ja, det tror jag med. Mm. Men jag tycker bara, för min fantasi börjar skena iväg, då tänker jag om Torsten Flink.
Han ska nog inte kommentera fotboll. Det hade nog kunnat spåra rätt bra det.
Men det hade ju blivit så roligt.
Ja.
Det hade man ju fått en helt annan publik.
Jo, det hade nog kunnat få.
Kan du höra det i din inre röst?
Nej, jo, det kan jag. Det kan jag nog. Men nej, jag tror att det är svårt att ändra den där, hur det låter. Det får bara vara så. Jag tror det, men jag tycker det är... Det är bra.
Jo, alltså jag kritiserar inte. Nej. Men däremot så när jag får så tvångstankar när någonting är lite så här cementerat, och så tänker man så här, vad händer om man ruckar klicka på det liksom. Mm. Om man slänger in en Torsten Flinck eller om man slänger in dig i någon sån där du ska recensera någon film på det viset eller kommentera film eller kommentera eller politisk kommentator liksom.
Alltså,
ja, Trump han
Trump jävlar.
Trump kommer in där på högerkanten och ja, de dribblar bort Hillary.
Men alltså helt allvarligt så fotbollsfans och det är väldigt konservativt. Alltså man vill väldigt, man vill inte ha några förändringar. Man vill ha trygghet, man vill ha det som man alltid har hört lite. Jag var ju faktiskt, när jag kom från Norge.
Då hade du kommenterar väl där?
Ja, jag kommenterar precis. Jag jobbar på TV2 i Norge. Och jag hade ju en helt annan stil faktiskt. Så att lite skillnad. Jag var ju väldigt...
Ge exempel på det.
Nej, men jag var väldigt passionerad alltså i snacket. Jag lever mig in och mycket känslor. För det är ju så jag upplever fotboll. Jag var ju sån som spelare. Att jag verkligen levde mig in i matcherna. Och gapade på plan och var allmänt galen liksom på plan. För det betydde så mycket för mig i fotbollen liksom. Och det var då jag kunde prestera som bäst. Och klart jag tog med det in i mitt jobb i TV2 i Norge. Och i Norge så är det ju faktiskt så att de har mycket mer känslor när de kommenterar fotboll. Det skriks lite mer när det blir mål och det är liksom, man har ett högre tryck i rösten och man är mer engagerade. Här hemma så är det liksom, ja nu går bollen dit och där blir det mål. Ja, det blir mål. Men där är det mål.
Nej, men alltså det har man ju hört. Alltså, för det är precis, alltså, man kommenterar olika beroende på vilket land man är. För det har man ju hört i Sydamerika.
Gol.
Nej, men alltså de bara distar ju bara i öronen. De är helt galna. Och där är det lite den känslan som du beskrev. Det här passionen. Och att man också uttrycker sig på, med ord, även inte bara på plan och spel utan även kommentatorerna. Så du fick helt enkelt rätta det in i ledet.
Nej, men jag gjorde ju inte det i början.
Är det den svenska publiken som är konservativ eller är det fotbollspubliken över hela världen?
Nej, det är svenska, känner jag väl. Man fick tona ner det, men jag gjorde ju inte det när mitt första jobb på SVT var ju EM 2012 i Ukraina, Polen tror jag det var. Och då kom jag direkt från Norge och hade haft den här stilen liksom att ja, men det ska vara lite känsla och det ska vara lite tryck och sådär. Och det är klart att svenska publiken, då fotbollspubliken eller tv-tittarna blev nog lite chockade.
De fick en chock.
Det kom en galen skåning där som bara kör. Men det var väl delade meningar att vissa då tyckte kanske inte alls det var bra och vissa tyckte det var skitbra att det kom in lite känslor sådär. Men någonstans nu på resan...
Fick du utskriven kritik då?
Ja, men så är det alltid efter sån här EM och VM och sånt, så det skrivs det alltid jättemycket i tidningar och folk ska tycka och tänka och Aftonbladet och Expressen och allt, de ska sätta betyg på en och sådär. Och då fick jag väl extremt delat då med att det var många som inte tyckte det var bra och att det blev för mycket och sen tyckte de vissa att det var skitbra för att det var precis så det ska vara med fotboll. Det ska vara känslor, det ska vara... Någonstans nu, efter att ha jobbat länge då, på SVT och gjort VM och EM här nu senast i Frankrike, så har man väl hittat... Man,
det kanske, blev en kompromiss kanske?
Ja, kanske en liten kompromiss. Och hittat, landat in någonstans som känns ändå bra. För jag vill inte ta bort... För jag menar, då kan man nästan skita det. Jag vill inte ta bort den här passionen liksom. Att man bara blir, ja men det var väl kul. Alltså, för mig är det så...
Nu blev det mål.
Ja, men det får vara känslor och det måste vara det fotboll för mig. Annars slutar jag.
Men fotboll är ju sjukt styrt av känslor.
Absolut.
Alltså, det är otroligt. Det är ju en alltså, det, till exempel, jag är inte speciellt fotbollsintresserad. Men alltså, normalt, jag är ändå, men jag tycker däremot så stora mästerskap som VM och EM, för att jag tycker att det är som, alltså för mig är det också en konstart. Det, på så skulle jag beskriva det, och se de här stora matcherna, det är ju, människor som, som är konstnärer.
Ja.
Så ser jag det som, och som är lekman och så.
Ja, 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 men det är,
och att det är de här passionen.
Precis, jag får ju, alltså även om det är en, om inte Sverige spelar, så kan jag få väldigt mycket adrenalin när jag kollar på en match. Om det är saker som är bra, liksom om det är, om det är någon tuff tackling som, ah, men det där är helt för jävligt liksom, och sådär. Och det är ju, att behöva dämpa det känns ju jättetråkigt, för att då blir det inte äkta heller. Men det går att skruva lite och justera lite utan att det känns dåligt, för det kan jag aldrig, det måste ju ändå vara mig när jag sitter där och gör jobbet, så att man kan kolla sig i spegeln och efter ett jobb och känna att ah, men det här är äkta liksom.
Jo, men det är kanske därför de har anställt dig också.
Ja,
och sen,
absolut.
Jag menar, om man anställer en skåning, då får man ju en skåning. Alltså, jag måste fråga, för det, mina tankar, jag tänker på att, var det naturligt för dig att efter att ha spelat en fotbollskarriär att gå över och bli kommentator? Eller fanns det ett glapp? Du inte visste, nu vet inte jag vad jag ska göra, eller?
Nej, det fanns inget glapp överhuvudtaget.
Var det ett målmedvetet val, eller var det något som du hamnade i och sen utvecklade, eller?
Nej, men det var så här att jag i Norge, så på slutet där, så gjorde jag extremt mycket media. Alltid om vi hade spelat match och sånt, så var det alltid mig de ville prata med. För att jag bjöd rätt mycket på mig själv och kanske uttrycka mig på ett bra sätt efter matcher och sådär. Så att jag blev alltid tillfrågad att komma ut i mixon där man går ut och gör media. Så jag gjorde extremt mycket och så det föll väl väldigt naturligt att den dagen jag skulle sluta. Så att det var till och med så att den dagen som jag sa att jag skulle sluta och slutade, för att jag fick en skada som gjorde att jag också tog beslutet att nu är det nog liksom. Och samma dag stod TV2 med kontrakt, så att jag skrev på ett kontrakt exakt samma dag.
Du rev ett och skrev på ett.
Ja, det är rätt sjukt.
Då kanske du också undvek, för vad man har hört mycket, eller alla människor som avslutar en karriär på innan man påbörjar ny, att man får någon sån en liten svacka depression, men för dig måste det ju bara ha lappat över, för du fortsatte, eller fick du det också?
Ja, men jag fick nog det, alltså,
att det blir en sorg, du lämnar ju någonting.
Ja, ja, men samtidigt så stannar man ju kvar i fotbollsfamiljen om man säga så ändå liksom. Men det är klart att det är så mycket rutiner som jag har haft genom alla åren med fotbollen liksom, att du har träning klockan 10 på morgonen och sen har du en träning till kanske klockan 2 på eftermiddagen och sen så kommer du hem och så lagar du mat och sen så lägger du dig i hyfsad tid och så du kommer in i extrema rutiner och det är klart att det är en trygghet som man och någonting som man verkligen gillade. Jag är också sån rutinmänniska. Jag gillar rutiner. Jag gillar liksom att pam 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 liksom.
Ja, så nu var du ju tvungen att hitta nya rutiner.
Precis. Precis, och det är ju den där då liksom att nu så helt plötsligt skulle man sitta och kommentera, eller inte kommentera, jag satt mer i studio kanske då och sen fanns det liksom, men nu blev jag ju tränare första tiden också och då fick jag behålla lite rutiner där i alla fall ju. Så att första tiden när jag var tränare också i Stabäck så var det väl okej. Men sen så flyttade jag hem till Sverige och då var jag bara expert och då var det då kanske man kände av de här att rutinerna hade ruckats, så att det fanns lite tomrum där mellan.
Sorgen efter, precis, för när du tränar, men alltså det kan jag tänka mig att man känner en sorg.
Ja.
För det är ju någonting man lämnar, men en sorg är inte alltid någonting negativt, utan det kan ju vara tvåeggat, så att säga.
Nej, men det kändes som det blev mycket dödtid liksom. Och de ska ju, den dödtiden ska ju fyllas. Och där kändes det ändå lite så som att... att det blev en omställning liksom. Och det kan vara lite deppiga dagar och sådär liksom. Men,
för det är så oerhört som elitidrottsman, träning och det är verkligen
allt,
sådär.
Allt. Och sen är det liksom också den där liksom att du har ett mål hela veckan. Och det är matchen. Det är matchen som är på helgen. Mm. Så jobbar du efter den matchen. Så du börjar liksom redan på måndagen, om du har spelat på söndagen, börjar du på måndagen och börjar fokusera
på nästa
match. Så börjar du lägga upp veckan, du förbereder dig på bästa möjliga sätt. Du kanske på måndagen kan du käka lite McDonald's, för du har precis haft match. Då kan du unna dig lite skitmat liksom. Och sen så på tisdagen och onsdagen, då börjar du liksom käka mycket bättre mat. Du tränar lite hårdare de där, för det är lite längre fram till match. Sen börjar du stegra ner det torsdag, fredag. Tar du ner det lite för att du ska ha den här energin och du ska ha trycket i benen liksom. Och då äter du jäkligt bra mat där ju. Så har man levt ju.
Nu är det bara champagne och skaldjursplatå.
Ja, nej. Nej, jag lever faktiskt väldigt sunt nu.
Ja, vi är gamla, Daniel.
Ja, vi är det. Vi har inte den kraften som vi hade innan, Lina. Då kunde ingen stoppa oss. Då var vi som två stycken monster som sprang omkring som zombies nere på Stureplan och trodde att allting var helt...
Vi var odödliga.
Vi var odödliga. Men jävlar vad snygga vi var.
Vi var jävligt snygga. tiden har gått fort.
Ja.
Det var otroligt härligt att få snickesnacka med dig.
Ja, men det var ju jättetrevligt och få vara här.
Ja, va, tack. Då vill jag säga att om det är någon som har några frågor, du som lyssnar, synpunkter eller någonting, så kan ni mejla på atspodden@gmail.com. Och vignetten som ni har är skriven av Nille Pärned. Min brorsa har gjort den. Mm-hmm. Keep it in the family.
Ja, coolt.
Och tack för att ni lyssnar. Och tusen tack en gång till, Daniel, att du ville komma.
Tack.
Ha det gött.
Ha det gött.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.